när vi träffades, då var det på en filminspelning som var fruktansvärt disharmonisk, smutsig i en ruin där det var jordgolv som dammade upp, där det var en stress utan like, där det hände olyckor som att en person snubblade i trappan med en hink med konstgjort blod så att det rann ut 20 liter. Många var olyckliga och så kom Marianne, just en sån fruktansvärt stök idag när allt hände, skrattade och var glad och höjde stämningen så att det hela det här femvåningsruinen som vi hade på Västmannagatan blev lyckligare och gladare. Hela arbetsklimatet blev bättre.
Man ser dem då och då spankulera längs Götgatan och kring Södermalmstorg i Stockholm. Hon är lång och elegant med läppstift och karaktäristiska glasögon med kraftiga bågar. Han ser pojkaktig ut trots sina 87 år och har en klar och sökande blick. Framförallt ser de ut att tycka väldigt mycket om varandra. Makarna De Geer är ett sånt där par som får livet att kännas större. Deras kärlekshistoria följer inte det kända manuset där prinsen och prinsessan möts i ungdomens vår. De får varandra först i 40-årsåldern. Carl Johan De Geer är då känd textilformgivare, konstnär och filmare. Han har bland annat gjort satir i tidskriften Puss tillsammans med sin före detta fru Marie-Louise som senare ska få efternamnet Ekman. Marianne Lindberg har precis börjat sin konstnärliga bana och har ett par stormiga relationer bakom sig. En av dem med musikern Björn Afzelius ska hon senare bearbeta i sina böcker om Mona. Hon tar med sig två barn in i den nya familjen och han ett. Tillsammans får de sonen Ernie. Nu har de levt ihop i 40 år, nästan halva livet. Kanske är den lyckligaste kärleken inte den som börjar i unga år. Är det rent av så att det är lättare att bli gamla ihop när man hunnit, som Carl Johan säger, göra några försök? Och vilken roll spelar arbetet, konsten och den självbiografiska bearbetningen i att bygga ett gemensamt vi? Min producent Blenda Zettervall Klingert och jag beger oss hem till paret för att undersöka saken. Vi bjuds in till en ljus lägenhet med utsikt över Slussen.
Så att då fick vi denna som är en av Stockholms finaste lägenheter.
Det kryllar av konst och små färgglada troll. Och i vardagsrummet står ett tungt, stort bord där familjen ska samlas till jul. En symbol för att de tillsammans skapat den trygga gemenskap de inte fick som barn.
Ja, här har vi haft fyra barn i den här lägenheten.
Ja.
Nu är det bara...
Vad är det bara
med? Tudde och mudde svar.
Och barnen.
Ja.
Du lyssnar på Mitt livs kärlek. En podd från Svenska Dagbladet där vår kulturchef Ida Ölmedal möter par och ställer frågor om kärlek. Det här är första avsnittet med makarna Marianne Lindberg De Geer och Carl Johan De Geer.
Vi började igår att försöka bena ut, då sa vi så här, ett, vad är kärlek?
Ja, oj, ett.
Vad menar vi när vi säger kärlek?
Ja, vad sa ni då?
Ja, men vi sa väl att först så blir man ju, om man träffar så blir man ju,
kåt.
Kåt, glad och tacksam.
Det skrev du i dagboken häromdagen.
Var det det som hände först? Nej,
nej, men jag tänker att...
Generellt i mänsklighetens
Man blir ju nästan lite sjuk. Man blir så passionerad. Man hamnar i en bubbla. Man verkar nästan påtänd på något sätt. Va? Man slutar tänka på det vanliga sättet och bara fokuserar på det här som har uppstått. Alltså det pratar vi om eftersom vi har ju haft passioner förut. Vi träffades när vi var 40.
Jag var 48 och Marianne var 40. Och jag hade varit gift 3 gånger tidigare.
Du.
Och du?
Jag hade aldrig varit gift.
Du hade haft en lång...
Jag hade haft långa förhållanden, ja, absolut. Men jag hade inte velat...
Jag hade 2 barn. Jag hade 1 barn från tidigare.
Och vad tror ni att det... Är det annorlunda när man träffas lite senare i livet? Just att man har...
Helt annorlunda.
Ja. Vad är annorlunda? Vad var annorlunda för?
Ja, men då har man ju gjort provperioder. I mitt fall rätt så många. Jag menar, de andra äktenskapen jag hade, de som jag hade haft var ju kortare kan man säga. Annars skulle jag varit 150 år gammal. Så det är en väldig skillnad. Men man kan ju se dem som en slags försök. Och Marianne, jag vet ju oerhört mycket om Mariannes tidigare liv genom hennes romaner.
Mm.
Som har varit oerhört värdefulla för mig. Dels genom att de formulerar en kvinnas villkor i samhället. Men också rent personligt att jag har fått veta saker som man inte direkt sitter och pratar om vad som hände när man var 11 år eller när man var 25 eller 37 eller så.
När ni var unga, ni skilde er ju ändå och så vidare. Hur såg man på det då?
Man kan ju undra, jag var ju då en ung radikal person som var mot alla traditioner. Jag ansåg ju till exempel som ung att man skulle avskaffa till exempel julen. Som var ett kapitalistiskt påfund. Ja, men ändå gifte jag mig flera gånger. Och det såg jag då som att ett löfte om att man menade allvar. Att det var enda sättet att liksom befästa inför en kvinna man ville bo ihop med. Och säga, ja men vi kan gifta oss därför att då visar jag att jag menar allvar. Efteråt kan man ju förstå att jag inte egentligen i grunden gjorde det. Men...
Jag tänkte det här med att ni beskriver vad det var ni såg i varandra när ni träffades. Vad var det du såg i Carl Johan då?
Alltså för det första var det rent fysiskt. Så när jag såg Carl Johan så trodde jag att vi kände varandra. Jag kände som att vi kände varandra. Det var som att titta in i ett ansikte som var mig så bekant på ett djupare plan. Nu tror inte jag på sånt, men så var det.
Har du någon förklaring till varför du kände så, tror du?
Nej, jag vet inte. Det var bara... Det stämde ju.
Det var...
Så även när jag berättar nu så gör jag det därför att det stämde, kan man säga. Va? Det blev ett minne som blev ett bejakande av situationen. Jag kände bara så här, vi två liksom hör ihop.
Mm.
Men när man går tillbaka till det här med Carl Johan, jag var ju då en omskolad mentalskötare och tvåbarnsmamma till en maskör då från början och sen författare och konstnär. Jag hade inte heller begripit särskilt mycket av livet när jag träffade dig. Jag tyckte att jag vågade vara Marianne ihop med Carl Johan. Och det tog ju, alltså men vi har varit ihop nästan 40 år. Det tog ju sån tid, men att våga lita på att han är kvar fast jag är otrevlig och alla säger att jag är så jobbig. Och jag ser ju på honom ibland att han ser ut som en tryckkokare. Men det...
Nej, aldrig.
Men vi har tolererat varandra hela vägen och det har jag aldrig varit med om någon gång. Jag menar, jag känner Carl Johan längre än mina föräldrar eller någon annan. Och om man då undrar vad kärlek är så kan man ju säga att kärlek, det här erotiska första förälskelsen, den brukar ju så småningom bli vardag och man kanske blir gravid eller man jobbar på olika ställen och börjar upptäcka att han pillar sig i näsan eller ni vet sådana här bagateller som man plötsligt börjar reta sig på. Och det konstiga med Carl Johan, det var så jag fattade att det här på riktigt. Det var när jag inte retade mig på honom. Jag retade mig aldrig på Carl Johan. Nej, men det låter ju löjligt att säga, men det är för mig mest stuff på när det här kommer. Ni vet det här. Ja, men ni vet vad jag menar.
Icket. Ja. Måste man inte vara med? Jag trodde att det alltid kommer.
Nej, men alltså, man kan ju komma över det.
Ja,
men det, att våga lita på någon så pass mycket som vi gör. Det är väl det som är skillnaden mot alla andra försök jag har gjort.
Mm. Mm. Så ni ser det båda som att ni gjorde ett antal försök och sen till slut så kom ni fram till den rätta på något sätt.
Kan vi se nu efteråt? Ja. Det var ju inget medvetet att man tänkte så här, nu ska jag göra ett till försök. Så var det inte alls.
Nej, så var det. Och vi har ju inte... Vi gick i terapi en gång.
Mm.
Ja, det var när du var gravid.
Det var när jag blev gravid.
Det var några år.
Ja, då var jag väl 50 och du var 42.
Ja. Och då hade jag två barn. Jag hade precis börjat bli konstnär. Ja. Söka mig in i konsten istället för att slippa den tunga sjukvården och mentalvården. Och jag var överlycklig. Jag tänkte, det här är livet. Ja. Och så började jag må illa på morgonen. Jag blev helt förstörd.
Av att du var gravid?
Ja. Ja.
Det var inte något du hade tänkt dig?
Nej, jag trodde jag var så gammal att jag blev gravid när jag var 43. Det var ju rena, det var ju jättekonstigt. Jag hade inte räknat med det. Ja.
Då gick ni i terapi?
Och det gick i terapi. Första mötet grät väl jag. Och andra grät väl du. Mm. Och sen var vi lyssnande på det tredje. Och det fjärde var vi väl... Ja, det kändes lite... Ja, jag börjar förstå lite mer i alla fall. Och på det femte så pekar de bara för mig på Kjell Johan och sa, din erfarenhet är att när du är gravid så lämnar männen dig. Eller så lämnar du, för du står inte ut med att ha dem nära när du är gravid. Men här sitter ju en som vill vara med, sa de. Mm. Då bäst vi båda i absoluta paroxysmer. Och sen dess har vi älskat varandra ännu mer. Så fick vi Örny och nu kan vi inte fatta att jag tänkte så överhuvudtaget. Alltså, han har betytt väldigt mycket för de andra barnen också. Man kan tro att det blir, kan bli dåligt när du kommer in.
Han är ju betydligt yngre än de andra barnen. Mm.
Alltså, de som ni hade
så kallat sladdbarn. Ja.
Mm. Ja, men också att vi är föräldrar medan de andra är skilsmässobarn. Mm.
Vad betyder det att få ett barn så sent?
Ja, men är man två, det är ingenting. Kjell Johan gick ju upp när man var så trött och alltså, satte sig och läste Jan Guillou på Mariatorget.
Med
bebisen i vagnen.
Duggregn. Jag minns att jag hade med mig alltid ett sittunderlägg. Så att jag kunde, även om det regnade kunde jag sätta mig på en parkbänk klockan 5 på morgonen. Jag läste alla Hamilton-böckerna, 10 stycken, med bebisen.
Och så, när
kaféerna började öppna vid 7-8 så kunde jag gå in på något café. Med barnvagnen då förstås. Ja.
Men du sa egentligen där, apropå... Du funderade på vad kärlek var.
Ja.
Och vad landade du?
Ja, men det är olika i olika perioder av våra liv. Hur ska jag förklara? Ja, men det vet ni väl.
Nej, det är därför jag är här.
Nej, men man sörjer ju kanske den där passionen. Den kan ju vara i 1 år eller 5 år eller 7 år. Men...
Och ni hade den?
Vi hade den. Ja. Och när den sen blir vaga... Mm. Vi har ju varit så uppslukade av våra jobb. Vi har haft som fördel av att få jobba med att måla och sen börja skriva. Och Kjell Johan har jobbat, han är 87, han jobbar ju fortfarande och cyklar ut till ateljén ett halvmil och gör målningar. Så jag menar, det har varit så lustfyllt och så härligt. Vi jobbar ju väldigt bra ihop. Kjell Johan åker ut, cyklar ut och målar en målning och sen skickar han den till mig. Så, vad säger du?
SMS-bilder.
Ja, med bild.
Och jag tänker ofta, den är inte bra. Men säger Marianne, sluta, gör inget mer. Om jag skulle jobba vidare tycker hon då att jag skulle förstöra den. Så, ja. Men på motsvarande sätt läser jag ju då dagbokstexter varje dag. Så att vi har en slags bollar saker mellan varandra.
Och jag tycker det är nödvändigt för att hitta hem att man får söka sig fram. Det måste man få göra. Och då får man vara hur jävla gammal som helst tycker jag. Och vi har haft tur då som står ut med varandra till och med tycker att det är kul. Och vi känner ju, vi har väl skapat, eller vad säger du, vi har skapat den familj vi aldrig fick.
Ja, just det. Det är intressant. För vi hade båda disharmoniska bakgrunder kan man säga.
Ja.
Det har jag inte tänkt på det, men det är sant att man försöker. Och det här bordet är ju då en symbol för det, för här kan vi då samla på påsk och julafton och sånt, så kan hela familjen, och de fyller det här bordet, för de har ju partners också, våra 4 barn.
Mm. Ibland är det olika partners.
Ja, men ibland. Några har stabiliserat sig ganska ordentligt. Mm. Och så har vi 4 barnbarn.
Så nu är det väldigt harmoniskt, kan man säga. Ja. Ni skapade någonting.
Ja, men det är ju fan att det ska bli det när man står med ena foten i graven. Men det är också så det funkar.
Men alltså, vad jag tycker också är intressant är att när vi träffades, då var det på en filminspelning som var fruktansvärt disharmonisk, smutsig i en ruin där det var jordgolv som dammade upp, där det var en stress utan like, där det hände olyckor som att en person snubblade i trappan med en hink med konstgjort blod så att det rann ut 20 liter. Då plötsligt när Marianne hade kommit dit, hon kom dit för att den maskören vi hade, det var en skräckfilm som jag hade skrivit manus till och som jag också var scenograf på, som min kompanjon Håkan Alexandersson regisserade, som hette Res aldrig på enkel biljett. Och det var så mycket blod och sår så att den maskören vi redan hade hann inte göra det. Sår måste gjutas i latex och sen sminkas fast på skådespelaren och så ska man hälla blod på och sådär. Det är mycket, mycket jobb med det. Så man kokar nytt blod hela tiden. Så hon hann inte med. Och då sa hon, jag hämtar en kollega som har samma utbildning. Det var Dramatiska institutets maskörutbildning. Och så kom Marianne, just en sån fruktansvärt stök idag när allt hände. Blodet råkade spillas ut. Många var olyckliga och skrattade och var glad och höjde stämningen så att det hela, det här femvåningsruinen som vi hade på Västmannagatan, blev lyckligare och gladare. Hela arbetsklimatet blev bättre. Men jag har också efteråt tänkt att i och med att vi hade samma arbetsplats och jobbade med samma projekt, så är det en väldigt värdefull sak liksom, jämfört med det som man nu, som jag bara hört talas om, som kallas dating. Det fanns ju inte alls. Utom i USA fanns det ju. Man hade kanske sett ordet i någon, i amerikanska filmer eller böcker. Men i Sverige fanns inte det, och jag ser det som att då var vi redan innan vi träffades i samma värld så att säga. Vi hade samma estetiska, kulturella intressen och samma åsikter.
Vi hade aldrig snarkat, vi hade druckit, vi är väldigt vi tar hellre en bakelse till lördag än en grogg. Ja, vi har många saker som är lika. Ja. Vi låter varandra vara. Det är väl också det. Låt varandra för fan vara. Men det utlösande var ju att jag kom in där och hade enormt lappade jeans. Alltså, på den tiden lappade jag med olika kulörta. Så när jag skulle prata med scenografen då, maskören och scenografen är ju tajta.
Samarbeta, ja.
Så sa jag så här, det här tyget har du gjort. Och han sa, jag vet det. Ja. Och tog han mig på benet. Ja.
Och det var Carl Johan alltså.
Ja, det var en underlig.
Och ganska, så uppstod kemi.
Ja, det kan man säga. En ganska lustig form av gemenskap.
Ja, så ni jobbade ihop redan från början. Men
man har jobbat ihop med många som man inte har flyttat ihop med efter 14
dagar. Ja, det är sant.
Men du är ändå inne på att det betyder rätt mycket för att bygga.
Ja, det betyder att man lever i samma kulturella sfär. Liksom. Ja. Och man behöver inte undra om den andra är kristen eller högervriden eller något sådant. Utan i kulturvärlden så finns det ju en viss åsiktsgemenskap, kan man ju säga.
Du menar vi tillhörde kulturvänstern utan att behöva säga något?
Ja.
Men det som ni beskriver är ju hur ni liksom träffas via arbetet och att konsten, som är en annan passion i bådas liv, blir en delad passion. Och vad det betyder för att få relationen att hålla sen när den här passionerade fasen är över, som du beskrev.
Ja, men då kryper man ju upp i varandras knä och myser. Alltså det är inte det. Utan det är trygghet, lugn, familj, ömhet. Ja, nu har vi tappat lite mer hår. Det gör vi gemensamt. Alltså förstår du? Det går över i någon slags djupare känsla inför varandra.
Bilden av syskonsjälen, eller den förlorade hälften, Den går att härleda till Platons Gästabudet. Det är komediförfattaren Aristofanes som föreställer sig hur den passionerade kärleken uppstått. En gång i tiden var varje människa ett klot med två ansikten riktade åt var sitt håll. Men gudarna blev rädda för människorna och klöv dem i två hälfter. Och sedan dess irrar vi runt i världen och söker efter vår äkta hälft. Fast vår tids psykologer brukar ha en mer krass syn på den där känslan av att ha funnit en förlorad tvillingsjäl. Kanske är det bara olagda sår från barndomen som man känner igen.
Tror ni att det finns någon fördel med just om man vill bli gamla tillsammans? Att man träffas lite senare i livet?
Jag tror det.
Ja.
Jag var ju bara ute efter farliga killar som bedrog en och sånt.
Fram tills det var över 40?
Ja. Det var bra att du frågade. För nu tänker jag så här. Jag började tänka på mig själv. Jag har kämpat väldigt ensam. Vi har samma bakgrund. Min mamma var ju alkoholist och min pappa sköt sig. Jag har ingen rolig uppväxt. Jag har en kylig uppväxt med mamma som inte förmådde att tycka om oss barn. Och en pappa som var olycklig. Där är vi lika. Jag känner igen mig i Karl-Johan. Vi har samma bakgrund. På det viset. Vi känner igen varandra. Vi känner igen våra taffliga försök att älska. Vi har båda varit negligerade som barn. Vi uppfostrade med hembiträden som byttes ut, som man fäste sig vid och sen försvann. Vi har inte litat på någon trygghet överhuvudtaget. Och vi har ju skämts för att... Jag har ju skämts för mina föräldrar. Så om man säger så, jag har mamma som aldrig har tyckt om mig. Då tittar ju folk på en sån, va? Det är onaturligt. Alltså då blir jag ju också onaturlig. Men vi har ju haft samma mamma och vi förstår hur det är att komma ur en sån familj. Båda våra barndomar slutade ju, Karl-Johans hade ju ingen gemensam barndom med sina föräldrar. Min slutade när jag var 13 när pappa tog livet av sig. Då upphörde det lilla vi hade. Det skulle ju lika gärna kunna prata mot vårt förhållande. Men eftersom vi var så gamla när vi träffades och hade ältat det här och gått i terapi, hade jag i alla fall inte ska lova. Men...
Så för er kanske det var rätt ålder för att kunna träffa rätt person?
Ja, jag tror inte vi hade kunnat... hitta varandra om inte vi hade varit de vi var och de erfarenheter vi hade haft, så att säga.
Vad tänker du, Carl?
Jag blir så vemodig av alltihopa. Jag blir på börjar gråta.
Vad tänker du nu?
Men jag tänker ju tillbaka. Alltså det här blir ju som att vi ser tillbaka i retrospektiv på hela vår egen historia. Och jag har ju kunnat läsa mig till då hela Mariannes historia. Och känner ju till hennes föräldrar. Ja, pappan har ju inte träffat, men mamman har ju faktiskt träffat, men jag har ju fått veta då hur hon var tidigare. Marianne har ju träffat min mamma. Och det var ju för mig en otroligt betydelsefull sak. Eftersom Marianne som mentalskötare sedan många år tillbaka så kunde hon direkt säga när vi gick ut från mammas lägenhet, den kvinnan är inte psykiskt frisk. Det hade inte jag vetat fast jag var nästan 50 år. Utan jag hade trott att mamma var en ond häxa.
Hände det här tidigt i er relation alltså?
Ja, det här hände väldigt tidigt i vår relation. Ja, det gjorde. Och då fick man an mig att faktiskt börja prata med mamma. Men jag menar, detta har ju jag hållit på med. Jag har skrivit böcker om mamma. Jag har gjort film om mamma. Jag har inte riktigt tänkt på de här parallellerna. Alltså Mariannes mamma var känslokall kvinna som sen blev grav alkoholist. Min mamma var tokig. Mariannes pappa tog livet av sig. Min pappa bodde på andra sidan jordklotet. Han bodde i typ Jakarta eller Houston eller Santiago de Chile. Jag och mina syskon träffade pappa 2 timmar varannat år. Men Marianne hjälpte ju mig överhuvudtaget att förstå andra människor. Inte bara mina närmaste utan alla som man möter. Jag hade levt som en slags autistisk kuf kan man säga. I alla mina år. Under tre äktenskap också. Mm. Och Marianne fick mig plötsligt att börja se andra. Och det gick så långt ett tag när vi hade varit gifta något år eller två. Så började jag analysera våra vänner på ett sätt som blev nästan överdrivet.
Det blev
genom att jag sa, ja men märkte du att här fanns ju stora läckor. Marianne har en fantastiskt klyftig definition på skakiga äktenskap. Det är att det finns läckor. Så om man till exempel äter middag med de personerna så plötsligt så får den ena ut i ilsket utbrott. Och det kallar Marianne en läcka. Oerhört intressant. Jag skulle aldrig förstått detta. Och plötsligt så förstod jag ju, tyckte jag förstod alla. Jag kunde titta på folk på gatan och säga, men den där personen verkar ha problem med... Förstår du? Något som jag i mitt tidigare långa liv aldrig hade reflekterat över. Så att Marianne öppnade mina sinnen. Och Marianne har ju en enastående social intelligens.
Får jag avbryta nu? För att i det här läget är det som jag börjar känna mig som en 11-åring som står bakom pappa och rycker hans byxor och säger, tyst pappa, tyst. Nej, jag vill inte.
Vad med? Du gillar inte att få beröm.
Nej, men han berömmer mig så...
Oreserverat. Ja, men jag berömmer inte dig för oss.
Det säger till
vara insmickrande.
Säger till mig, hörni. Jag säger så här, ja men pappa tycker jag har blivit bra. Ja, men det tycker han alltid vad den gör, säger han. Ja. Säger hörni då.
Ja, men det är ju sant också.
Fattar du? Jag har det.
Ah, vad menar du med att du blev 11 år? Alltså att...
Nej, jag förstår precis. Hon menar att jag pratar över hennes rygg liksom att som om hon inte var med.
Som en klapp på axeln.
Som om jag blev intervjuad om henne utan att hon var närvarande. Va? Och det är ju sånt vanligt fenomen. Jag menar nu, okay. Man gör sånt utan att märka det. Det gör väl alla förmodligen i sina samtal. Va?
Ja. Hur känns det då?
Nej, men jag vidhåller ju i mitt beröm att du är ett geni, va? Och det är ju liksom, det kan jag ju inte förneka, det vore ju löjligt.
Finns det något som är svårt med det, att hon skriver hela sitt liv i en dagbok?
Nej, jag tycker det är underbart, fantastiskt.
Men om man tar det tillbaka till er, för ibland så framstår det ju som att den som har haft en svår barndom med föräldrar som har på olika sätt brustit, att man aldrig kan hitta hem i en kärleksrelation, men ni har ju ändå gjort det. Så vad var det som gjorde att det faktiskt gick att hitta den här?
Ja, men det var ju också att vi upptäckte ju att vi hade väldigt gemensamma åsikter och referensramar. Jag menar, vi tror inte på Gud, vi tror inte på den borgerliga statusen. Vi liksom, ja, men,
jag får ju lust att... Det fanns en likhet, nu håller ni varandra sen.
Ja, jag får lust att ta tag i det. Ja,
nu är det så här. Får jag säga?
Ja.
Du hör jag själv, det var svårt att ens berätta om känslor.
Ja.
Ja, utan det blir praktiska saker. Låt honom vara. Han
Jag har haft en viss rädsla för närhet, kan man säga. Svårt för att kramas. Jag blir, till och med mina vuxna barn, när de kramar mig så blir jag lite tafatt.
Det säger jag.
Jag blir lite tafatt.
Håll om honom också.
Ja. Så att det finns ju saker som är... Man kan inte styra allting. Det finns saker som sitter i en som kan vara... trauman eller komplex eller men just nu fick jag väldigt lust att krama Maria.
Jag är här.
Nej, men det blir ju sentimentalt när vi går igenom vår historia, va? En vanlig dag så är det ju mera att vi sitter här och undrar hur det ska gå i fotbollsmatchen samma kväll. Det är ju en match imorgon med nya Tony Gustafsson, som var ju Han var ju på Hammarby, förstår du.
Nu försvinner han.
Ja, jag är expert på att göra utvisningar.
Hamnar man i det lite känslosamma så blir det lite jobbigt.
Ja.
Men det här som är bra för oss, det kanske inte är bra för någon annan. Nej. Men det går inte att säga om man gör så här, så här, så här så kommer det gå bra. Utan vi är ju två udda existenser på många sätt. Och när vi seglade samman i en hamn så bara funkar det, jag kan inte säga. Jag känner enorm ömhet för Kjell Johan. Mm. Sån ömhet, jag umgås också med hans exfru. Och hon känner samma, så henne får
jag
putta ut genom dörren ibland. För hon har Kjell Johan som sina båda föräldrar ungefär.
Ja. Skulle hon hålla med om det själv?
Ja, men vi är jättegoda vänner, jag skojar bara. Men därför känns det så här, vi kan ju aldrig bli ett idealpar för hur man lyckas i kärlek. För att då får man ju ta med hela säcken med självmord och... Alltså, jag kan inte...
Kärlekarna
man har haft som har gått i kvav och vad man... Vad lång tid det tog innan man kom över det och hur gjorde man det? Ja, det vet jag knappt.
Men det är intressant det där att du tar upp exen. För det har jag faktiskt tänkt på, att ni har ju båda haft relationer som ni har bearbetat. De har synts offentligt, och i ditt fall, Marianne, har du också bearbetat det väldigt mycket offentligt. Ja. Hur förhåller man sig till det?
Ja, men Kjell Johan är ju helt underbar alltså med det. Jag kan prata om gamla kärlekar och han kan prata om gamla kärlekar till mig.
Ja.
För att vi är så säkra på nu att det är vi skulle aldrig orka flytta på oss. vi vill inte heller. Nej, men förstår du? Jag skulle aldrig vara otrogen Kjell Johan. Aldrig varit. Kjell Johan har aldrig varit otrogen med mig. Nej, men sånt är vi för gamla för.
Har det aldrig funnits någon svartsjuka?
Ja, men svartsjuka bestämde jag mig för att avskaffa samtidigt som jag bestämde mig för att avskaffa julen. Och i det ena fallet så lyckades det och i det andra inte. Jag tyckte det var... Jag var ju idealist och pacifist och jag tyckte ju att svartsjuka verkar ju löjligt. Man kunde se så mycket av i filmer och litteratur och så.
Ja, men hur destruktiv den... Du pratar huvudet.
Ja.
Men hur var det i början, Carl Johan? Var det lika enkelt då att...
Ja, det har ju...
enkelt då att...
I ditt fall då att det fanns en historia helt enkelt. Man har ju en historia när man är 40 plus och träffar.
Ja, men Carl Johan är mer öppen än vad jag är när det gäller det. Men jag har ju, där har jag på något sätt ändrat mig för... I och med att Marie-Louise, de var gifta 3 år. Sen har hon varit gift med flera andra och... Kjell Johan har varit hennes konstant. Som hon ringer till när hon är ledsen, när hon är glad, när hon behöver hjälp med konsten. Det är en så här vänskap, så att hon tar mig på köpet bara hon får liksom...
Försvann svartsjukan direkt när du träffade Kjell Johan? Eller har du känt svartsjuka med?
Nej, men det fanns väl inget att vara
svartsjuk. Men han är inte någon som man känner svartsjuk. Alltså, han andas inte det själv. Han andas inte äganderätt på det sättet. Och då blir jag likadant. Alltså jag menar, på 40 år hade jag ju kunnat försvinna in i deras badrum med någon. Men det har inte fallit mig in ens. För att jag har det jag vill ha. Och jag vill inte förstöra någonting.
Men och du, Carl Johan, sa att du avskaffade svartsjukan?
Ja, ungefär 1963.
Men lyckades du med det?
Ja. Jag gillar att avskaffa jobbiga känslor. Ja, och det lyckas ju också. Sen vet man ju inte hur det blir. Jag menar, en dag kanske det inte lyckas. Men hittills, jag har ju hållit på länge med att avskaffa jobbiga känslor. Jag är ju snart 90 år.
Men det är spännande det där. Jag vet att jag läste Amelia Adamos memoarer. Att hon har en strategi att hon stoppar ner alla jobbiga känslor i en burk. Och skruvar åt locket. Och så tänker man att det skulle komma någon sån passage som var, och det var ju inte så bra. Men hon skriver, och det har fungerat väldigt bra
nu,
70 plus år.
Ja.
Och det är så du också känner.
Ja, men jag behöver inte en sån tankefigur som en konkret sak att stänga locket. Utan det finns andra saker att tänka på.
Och det har inget pris att du stänger av jobbigheterna?
Svårt att säga, men nej, det hoppas jag inte.
Det finns ju ett krux med att träffas i 40-årsåldern. Man har, som det brukar heta, bagage. I det här fallet så finns det ett bagage som knappast går att glömma och gömma. Först och främst eftersom de tidigare relationerna har resulterat i barn. Men också för att exen tenderar att dyka upp i verkliga livet, men också i konsten.
Men Marianne, du har ju också bearbetat din kärlekshistorik i liksom, konst och
ja,
böcker.
Ja.
Hur har det varit?
Nej, men det som jag har som minne av då Björn som min relation. Mm. Kanske inte alls var det som hände. Ibland kan jag bli tveksam. Hur var det egentligen? Hur minns jag det? Det är liksom 50 år sedan snart. Men i och med att man har barn ihop då, mm, jag har ju Rebecka med Björn, mm, så blir man ju liksom aldrig av med den andra föräldern. Mm. Man påminns om det. Han var en känd person på sin tid. Mm. Och vi skulle lämna och hämta Rebecka och skulle åka tåg och någon skulle hämta. Men aldrig har jag blivit så väl bemött av mina ex som när jag gifte mig med Mikael Johan.
Jaså, vadå?
De blev så trevliga, till och med mot mig.
De blev trevligare mot dig? För
ja, ja, det går inte att jämföra. När en kvinna får en make, då jävlar. Ja, hej. Ja, men kom in. Åh, oh, vilken fin utsikt ni har. Alltså,
vad beror det på, menar du?
Det beror på att män vill bli beundrade av män. Mm. Och Karl Johan är en mycket speciell konst när i vår tid, och det visste Björn, det vet Anders pappa. Jag får högre status, mm, och han vill höra sig upp med den nya, mm, maken. Det här är jättevanligt.
Mm.
Ja.
Hur var relationen innan du träffade Karl?
Ja, men du får komma och hämta henne. Det var så. Och nu är det så här, har ni tid? Jag tänkte att så prata. Ja, ja.
Men det jag tänker på när man liksom skriver om en före detta relation, då går man ju in i den och liksom återupplever saker. Ja. Återupplever liksom smärta och passion och ja, åtrå.
Ja.
Hur var det att göra det?
Ja, det är svårt att säga, men han var en så viktig del av mig och det vet min man. Mm. Och han kan inte jämföras med min Mikael Johan. Det är en helt annan värld som jag är glad att ha varit med om när jag tänker efter. Men som jag är väldigt glad inte fortsatte.
Hur var den världen? Hur var det känslan?
Ja, men det var ju passion och bröllopssviten i Kalmar och hotell. Kom hit genast. Det var liksom så här. Vi försökte ju dra ut på den här passionstiden hur länge som helst. Och
hur då? Genom att skapa osäkerhet? Eller?
Ja. Hej, det är Björn. Var är du? Jag är i Uppsala. Ja, men du har någon i rummet. Jag hörde. Hej då, jag ringer sen.
Så det fanns en ovisshet
hela tiden det här.
Och det drog ut på passion.
Ja, men det var ju mitt liv som barn. Jag visste ju aldrig någonting. Jag kände mig hemma i det. Tills jag började förstå hur illa det var för mig.
Men för mig har ju dessa tre romanerna, självbiografiska Mona-trilogin, varit enormt betydelsefull. Jag har ju läst om dem flera gånger. Och det är ju saker som jag har fått veta. Jag ser det ju framför mig som en film, liksom alla möjliga saker i Mariannes förflutna. När du jobbade med Robin Hood-pjäsen och plötsligt barnen såg Björns affisch på ett plank efter att inte ha haft någon kontakt med honom på länge. Eller när du har hans bild i fickan och sen slänger den i en papperskorg.
Vad intresserar dig det?
Ja, men för mig har det ju gett bilder som är enormt betydelsefulla. Det är ju inget som vi skulle kunna, Marianne skulle kunna sitta i en fåtölj och jag bredvid och hon skulle kunna berätta allt detta för mig. Men genom att hon har skrivit det, Alltså det,
förlåt, varför skulle hon inte kunna göra det?
Nej, men det är så utförligt. Det är ju hundratals sidor av detaljer som
det kanske
inte,
du inte hade velat höra.
Och det är också så att det är ju rätt så ovanligt. Jag menar, alla äktenskap är ju inte så att den ena parten kan läsa en romantrilogi om den andras liv.
Nej,
tidigare liv.
Jag vet ju mycket om dina förhållanden också.
Ja.
För en del kanske skulle känna att det där är inte någonting jag vill ta del av. En ganska vanlig strategi när man lämnar en relation och går in i en ny är ju att man nästan låtsas att den inte fanns. Ja. Man stryker ett streck över
men
här,
det. Det hörs ju att du är ung.
Ja, det menar jag.
Ja, men det är det som är själva. Det är bra, det är bra, det är fel. Det är bara att vi är slutet på regnbågen. För oss, för mig, för Kalluban är det ännu viktigare att minnas det som har varit, att våga ha det med sig tills man dör. Nu vill jag tänka på mig själv. Tillsammans med Kjell Johan så tycker jag att jag har fått vara Marianne. Fått vara den jag är utan att bli kritiserad.
Och i det ingår också att kunna berätta sin historia.
Ja, min historia. Vi har ju barn ihop. Rebecka då, som är Björns barn, dyrkar Kjell Johan. Hon älskar honom. De skickar bilder på vilken mat de äter varje dag nästan.
Ja, du, det här, jag skickar bilder till Rebecka på våra middagar. Det är för att jag vill försäkra henne om att vi inte är ett hjälplöst gammalt par som behöver hemtjänst, utan att vi har en ordnad tillvaro där man varje dag lagar en rejäl huvudrätt, gärna en förrätt och mycket tillbehör. Detta vill jag bevisa inför henne, va? Ja, det är en ganska kul grej. Men jag ska berätta en sak om något som lite motsvarar att jag har kunnat läsa i Marians böcker jättemycket om Marians liv och Marians inre tankar. Men jag gjorde för många år sedan en fotobok som hette Med kameran som tröst del 1. Och i den finns det en slags dagboksskildring av mina år mellan ungefär, jag var 25 och 40. Och där finns ju mina gamla förhållanden dokumenterade, och de bilderna har Marianne sett.
Jag känner nästan alla som är med på bilderna nu.
Ja.
Och snygga tjejer.
Hur kändes det då?
Ja, men jag känner mig snygg.
Ja.
Jag är ledsen, men det har aldrig varit mitt problem att känna mig ful.
Men vad tänkte du, Karl-Johan, när hon såg?
Ja, men jag tyckte ju att det var bra också att man öppnar sig på det sättet. Men det är ju inte alla som kan öppna sig genom att publicera sina minnen offentligt.
Hur tänker ni kring nu som det här med att åldras tillsammans?
Det finns ju en tabu tanke här som vi aldrig vidrör och inte vill göra heller. En av oss kanske dör före den andra, och då skulle det ju bli förfärlig situation för den som är kvar. Och detta, vi pratar inte nu mer om det, tycker jag, därför det kan man inte ta upp, för då skulle man leva under en ständigt ok. Ungefär som när jag var ung levde man ju under ständiga faran att det skulle kunna komma en atombomb från Sovjetunionen. Nej, ja. Inte alls.
Nej. Form varje gång.
Det är inte alls någon utvikning, utan det är en parallell, va. Man levde under en ständig fara. Man hade sett bilder från Hiroshima och människorna blev bara som ett sotflaga på en vägg.
Och
nu vill vi inte leva under ett ständigt katastrofhot, att det kommer att inträffa en väldig katastrof, utan det lägger vi åt sidan.
Jag förstår parallellen, men samtidigt håller jag med Marianne om att det verkar som att du kommer till en smärtpunkt då och då, och då flyr du in i en intellektuell parallell. Det låter underbart på sätt och vis att ha det som samtalsform.
Det är därför du kommer att klara det, Kalluban, om det skulle vara så att jag dör för det. Du kommer alltid klara det.
Men jag är intresserad av hur du känner inför det. Någon av
er... Nej, men jag känner att det är tanken på det otänkbara. Ja. Det är samma med tanken på att en katastrof skulle utplåna hela landet, va? Det är otänkbart. Det är ju inget man kan gå och tänka på hela tiden när man är på ICA och handlar maten och sånt. Ja, rätt vad det är så kommer allt det här att försvinna. Att vi ska dö är ju helt naturligt, och det är ju som att växterna multnar ner och sen kommer det nya. Alltså det är så att säga naturens gång, va? Men jag kan ibland känna väldigt lättnad om jag läser om någon har dött och sen har maken eller makan dött samma dag eller samma vecka. Så jag tänkte, det är okej.
Tumma upp. Ja. Ja. Vad känner du, Marianne, kring den tanken?
Ja, jag tycker det vore fruktansvärt. Men jag tänker ju ofta på det. Alltså, jag tänker ofta på det än Kaluan.
Jag är en stor förträngare, som du märker.
Att
jag
kan det är nästan tema.
Lotsa in mina tankar i en annan riktning.
Ja, vi märker det.
Ja. Men om Kaluan skulle dö, då skulle jag ju tycka det var fruktansvärt. Alltså, jag skulle känna mig helt... Vi är ju nästan i symbios. Jag skulle liksom... tappa värdestrecken, alla värdestreck. Men jag skulle också hålla mig till barnen då. Till Örni, till Rebban, till Nina och Anders. Och liksom, vi har ju redan börjat trappa ner. Inte med jobb, men med att gå på bio, träffa folk, bjuda hem folk. Vi sitter här i vår fåtölj och håller... varandra i hand och titta på en kärleksfilm och tycker att det är så vackert. Vi är sentimentala båda. Jag kommer att sakta vissna som en liten nejlika någonstans. Gärna i närheten av något av barnen. Kaluan skulle bli mer bedrövad på det där totala sättet. Och han har svårare att be om hjälp. Kaluan blir ju... Ja, du kommer känna dig lite hjälplös för att du har svårt att be om hjälp. Men Marilus kommer ju inte låta honom vara ensam. Du kommer flytta hem till Marre.
Nej.
Vi får se, men alltså jag...
Hon är äldre än du.
Ja, hon är äldre än jag, ja. Ja, men jag är mer van vid tanken. Jag är inte rädd för att dö heller. Det är inte du heller, väl?
Nej.
Nej.
Men vad tänker du om ensamheten?
Nej, men det är en otänkbar tanke. Så den tanken försöker jag...
Under samtalets gång visade sig att paret har en särskild dynamik. Där Marianne vill gå rakt in i känslorna. Tar Carl Johan gärna en avstickare till liknelsernas och abstraktionernas värld. Faktum är att detta avspeglas i deras eget skapande. Marianne går gärna rakt på det som skaver i tillvaron i sina dagböcker och i sin konst. Och Carl Johan använder sig av humorn och underfundigheterna.
När jag fick min cancer i halsen då, jag kunde inte äta allting.
Vi går aldrig ut och äter därför man kan
det
inte äta mat.
För, ja. Men Kaluan,
jag lagar mat med mycket sås, mycket såser och mjuk mat. Helt
då,
utan
Kaluan, då var jag 62. Trodde du att jag skulle dö då?
Nej, absolut inte.
Nej. Det trodde inte jag heller.
Nej. Jag var ju med en del på sjukhuset också, körde vagnen ner till strålningsavdelningen. Ja.
Jag var helt borta i 6 månader.
Oj, så länge?
Ja.
Men gud.
Det började i april och sista operationen var 11 september. Och jag låg hemma sen fram till jul. Sen ja, började jag hämta mig.
Oj.
Nej, det var en underlig tid.
Du varit med om att jag mer eller mindre försvann från hemmet, kan man säga.
Förcyklade jag tidigt morgon till Södersjukhuset. Och var hos Marianne lite. Då jobbade jag på Prins Eugens Valdemarsudde. Mm. Det var väldigt olika världar, va? Och sen cyklade jag tillbaka till sjukhus. Fick mycket
motion. Och jag låg där och sa, vad gör du nu? Varför kommer du nu?
Hon ville inte ha besök.
Han såg så ledsen ut. Du får komma tillbaka när jag är glad igen. Jag blir snart bra och du får gå hem. Jag blir så...
Men du var aldrig rädd att... För det var ju det.
Nej,
du
det var ju otänkbara. Det otänkbara drabbar inte mig.
Nej. Har ni en sån rollfördelning lite att det är Marianne som är tvungen att trycka på de ömma punkterna?
Ja, extra grad. Ja, men Marianne är ju mentalsköterskan som är realistisk. Va? Jag är ju en drömmare som lever i en sorts science fiction-värld. Va? När jag var... barn 10-12 års åldern, då flydde jag till rymden. Jag läste science fiction. Jag liksom försökte fly bort, bort från hela verkligheten.
Det gör det fortfarande. Ja, ja.
Och om det är en hjälp för dig då att du har Marianne som inte är rädd för de svåra punkterna. Hur blir du hjälpt av Karl-Johan då? Vad är fördelen med att ha en drömmare till?
Nej, men allt. Ja. Allt har blivit bättre med Karl-Johan. Jag har blivit lugnare, jag har fått bättre självförtroende. Jag tycker det är roligt att jobba. Jag tycker jag har haft sån jävla tur som har träffat dig. Fått göra det här roliga som jag gör. Ja, det går inte. Jag känner mig som en lyxhustru.
Kan det finnas någonting bra med att vara ihop med någon som istället som flyr lite?
Ja, jättebra. För han är aldrig lugnsint heller. För det har han redan glömt. Och har nya tankar om nya saker som är lika spännande. Och det är skönt ibland när han svävar ut, ska jag säga.
Ja, det var det jag vet efter lite.
Ja, för då får jag lugna ner mig och tänka, vad fan, vad sa jag? Så kan jag be om ursäkt någon timme senare. Då har han glömt.
Ja, precis. Men jag anade att det fanns en sån.
Karl-Johan ska sova nu. Det är hans mat.
Ja, just det. Precis. Halv fyra. Då tar gubben en tupplur innan han ska laga middag.
Ja.
Har vi allt?
Vi har allt. Jag har handlat i Gamla stans fiskaffär.
Du har lyssnat på Mitt livs kärlek. En podd från Svenska Dagbladet. Reporter var Ida Ölmedal som intervjuade Marianne Lindberg De Gär och Karl-Johan De Gär. Producent var jag, Blenda Zettervall Klingert. Och slutmixen är gjord av Daniel Sävström.